Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Har du hämtat dig från att du misslyckades i morse? Men, hur ska det här gå, Jenny?
Från mitt kandelabershoppande. Nej, men det här är faktiskt så sjukt. Men du vet att jag blir besatt av saker när jag börjar hitta någonting som jag gillar, och sen så börjar jag, så fortsätter jag, och så blir det liksom, det är ju hålet man kan hamna i när det gäller vad som helst egentligen. Mm. Mörka hålet nyheter mitt i natten, så börjar man googla och sen så plötsligt bara rakt ner i hålet.
Måste fylla det.
Ja. Mm. Och nu då, det senaste har det varit keramik och lergods och sånt där. Vaser.
Men bara att du säger keramik, för att du sa ju till och med någonting i förbifarten nu. Vilken sajt var du inne på, det är det sjukaste jag hört. Keramik, eller vad kallar du det för?
Vadå?
Ja, men du sa annat såhär, lergubbarna eller
någonting. Nej, nej. Nej, men alltså, gud.
Ja, det var,
ursäkta
så
mig, jag skulle väl ändå inte gå in på lergubbarna.se, ja, vad tror du om
det
mig?
Det lät så i mina... Ah,
nej,
så
men det börjar med att jag skulle hitta de perfekta kaffekopparna. Mm. Mm, och då vill jag ha sån här stengods, sån här, alltså handgjorda i rätt färg och allt
sådär. Men det har ju du redan, Jenny. Jag har varit hos dig och haft de perfekta kaffekopparna.
Nej, men inte de perfekta. Nej, men nu är det nytt. Och då hittar jag dem. Då hittar jag en tjej i Israel av en slump som gör fantastiskt. Smidigt, va?
Smidigt.
Ja, det är smidigt. Ja, men de var så fina. Jag kunde liksom inte hitta samma här någonstans.
Och lergubbarna.
Ja, hon gör dem hemma och hon hade varit på mammaledighet. Så när hon kom tillbaka, då la jag in en order. Mm. Ja, de har kommit över. Ja, men sen då så har jag hållit på med, jag hittade någon länk, det var någon som tipsade om någon, och då hittar jag delvis en tjej som heter
Lergumman.
Emelie Tornadsson, som är, hon gör då kandelabrar som, nej men de är så vackra alltså.
Mm. Alltså, det var de här herregud. Jag fick fem bilder på nu här, fem olika bilder.
Ja, jag fick ett bilder. Men de är så vackra, jag är helt blown away, jag är helt...
Men du kan berätta för hur de ser ut, bara så att man fattar.
Ja, men de är ju handgjorda, det är nu precis här så släppte hon då adventsljusstakar, och de är liksom det är fantastiska liksom. Nej, men man måste titta. Man får gå in på hennes Instagram och titta. Emelie Tornadsson. Och då i alla fall så har jag mejlat henne eller smsat, eller DMat snarare. Det är DM jag har använt. Och frågat om jag kan få köpa en, om hon kan skeppa hit, och så har hon inte läst det, ser jag ju. Hon har inte ens sett det här, och jag har liksom kollat hela tiden, och så plötsligt så vaknade jag i morse, så stod det att hon skulle släppa nya kandelabrar idag.
Svetten.
Ja. 18.00 svensk tid.
Mm. Det är nio för oss, ja.
Mm. Mm. Och då var jag ute och gick runt sjön här efter att jag hade droppat barnen i skolan och pratat med min pappa i telefon, och jag plötsligt insett, nej men gud, nu prick är klockan nio. Jag bara, nu får jag lägga på här. Ska vi se här, jag ska köpa en grej. Ja. Gick in i hennes webbshop och inser att innan jag har hunnit checka ut en enda kandelaber så är de slutsålda. De bara försvinner, flyger av sajten. Och jag får sån panik. Och sen plötsligt måste jag då bekräfta någonting genom något kort hemma. Och det gick inte. Var jag tvungen att, då så ringer jag hem. Jag bara, jag behöver kortnummer!
När jag ringer dig kvart över nio, då är du helt förstörd. Och jag bara, men gud, vad hänt? Är alla bra? Mår alla bra? Typ jag förlorade auktionen.
Ja, men alltså, det var, ja.
Men nu börjar jag känna, är det här en live-auktion?
Ja, men nu var jag i alla fall...
Lyssna på det här nu, så ska få en
ändå. Jag lyckades lägga vantarna på en där.
Ja, det gjorde det. Gud, vad skönt.
Men så fantastiskt. Och det här, jag vet inte, jag är ju lite besatt av, det finns ju en glaskonstnär som jag hade älskat att ha en vas ifrån, men de är ju extremt dyra, men det är liksom en dröm verkligen. Och det är ju Hanna Hansdotter, vet du vem hon är?
Nej.
Också en svensk tjej som gör glaskonst med, alltså de är helt otroliga, hennes saker. Det är så vackert.
Men det är så roligt, för att Säv är ju inte jätteförtjust. Jag hörde nu, han stör ju sig redan, för det är ju väldigt kompatibelt i Silver Lake med keramik och, förlåt, glasblåsning.
Nej, men det är också så här.
Kvinnor och vaginor och allt det vi har pratat om.
Vi skämtar ju så mycket om det här. För att Zev pluggar ju liksom art på college. Och han är liksom, konst är ju hans stora liksom passion i livet. Och han håller ju mycket på med fotokonst och sådär. Och det finns väl någon sorts, vi har ju skrattat mycket åt att de som liksom, nu lyfter man fram, det är ju ingenting att skratta åt, det är ju helt fantastiskt, man lyfter fram kvinnor väldigt mycket, men han kan ju irritera sig på det här då. New York Times, det är ju bara så här, de senaste kvinnliga konstnärerna och dessa verken och så här, och det är bara liksom det perspektivet som lyfts fram, för att det behövs, för de har väl liksom inte synts så mycket. Ja. Men
för att det varit så ful konst.
Så när jag ringde här och hade köpt den här då, det kandidaten, och jag bara så här, I love female driven arts. Men alltså han bara, jag måste lägga på nu. Jag bara,
nej, men jo, han sa ju så här. Han sa ju så här, let's light a candle for every, vad var penetration?
Ja, men han bara, gud. Men det här är ju liksom Silver Lake-fenomenet. Det här kan vi prata mer om. Om så här, kvinnor och liksom, det nästan blir pastisch då. Han gör ju så mycket narr och här, så det finns inte. På ett roligt sätt då, naturligtvis.
Ja, men det vet vi. De käkar moderkakor och allt möjligt.
De käkar moderkakor.
Det är väldigt mycket sånt där.
Men han har ju också vuxit upp med en total hippie-mamma som liksom pluggar konst i Mexico City när hon var ung.
Samtidigt härligt, för jag tänker, här borta i Beverly Hills, där hör man inte ens ordet vagina. Det vet ju.
Ja.
Det hade ju varit för jäkligt.
Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Mm, underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det finns preferenser. Så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är det som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt, och det är skitbra för förälder, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals, som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag superfin. Varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minne blott, men det är ju inte t-shirt-läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Ja, själv hörde du vad mer som hände i morse här. Jag vaknade upp till nyheten att Martin Björk hade blivit, vad heter det, radioprofilen.
Men gud, vad roligt. Jag vaknade upp till nyheten av
ja,
att Martin Björk.
Ja. Jenny, du håller på och inne på lergubbar.nu. Jag var inne på Aftonbladet. Du är där, jag är på Aftonbladet. Mm. För då är det ju, vaknar man upp här, du är klockan 9 och du är klockan 6 redan i Sverige. Då stod det ju att han hade blivit rånad i helgen.
I fredags så fick polisen i Stockholm in ett larm om att flera personer har tagit sig in i en lägenhet på Gärdet i Stockholm och hotat en familj med ett pistolliknande föremål. Under kvällen pågick en stor polisjakt, bland annat med helikopter. Och nu går TV-profilen Martin Björk ut på Instagram och bekräftar att det var han och hans familj som utsattes för det väpnade rånet på Gärdet.
Ja, men alltså det är ju helt fruktansvärt. Alltså.
Och på Gärdet, någon hade kommit in och hans barn hade varit hemma.
Så tidigt, 7 på kvällen.
Ja, men precis, också gått in och så stod det någon, eller sa någon polis i artikeln att det är jätteviktigt att låsa, för att man känner ju på dörrarna här, och det har blivit allt vanligare att folk verkligen går in och gör väpnade rån in i lägenheter.
Helt sjukt faktiskt.
Helt sjukt.
Vilken jäkla chock alltså. Det där kommer man ju, det kommer ju ta ett tag och reparera sig ifrån.
Men också att han hade sagt i någon radioshow eller någon hade sett på någon Instagram att han hade den här klockan. Mm. Att det också blir så här målinriktat. Mm. Att folk vet om. Samtidigt måste man ju säga, vi bor ju här i LA och här sker ju sånt hela tiden. Och det har väl skett i Sverige hela tiden också, men att nu
fast, ja, men det här det pratar jag om hela tiden, för jag pratar med min familj hemma och det, liksom, det har blivit värre. Och jag tänker ofta på det, att förr var det väl ändå när man öppnade Aftonbladet, DN, vad man nu läser, att det var liksom ganska spektakulärt när det var skottlossning och någonting hände. Och nu känns det ju som att det är betydligt mer frekvent, det händer liksom hela tiden. Mm. Men däremot så tror jag att det är liksom en felaktig bild som många har av att Sverige, nu förstår ni inte hur illa det är här. Att man ändå tänker att det är värre än vad det är någon annanstans. Men jag tror det är liksom 5 gånger fler mord, 5 gånger fler brott överhuvudtaget som händer i USA. Det är ju extremt här. Men skillnaden är att här har folk aldrig gått runt och tänkt att de ska liksom var säkra på kvällarna och inte behöva titta över axeln. Det är ju också fruktansvärt, men det är ju verkligheten här. Men i Sverige när vi växte upp, då kände ju vi att vi kunde göra det däremot.
Ja. Eller? Nej, men här lär man ju barn att du går inte hem, du kan bli rånad. Alltså den känslan har man kanske inte känt i innerstad Stockholm. Men samtidigt så är det så här att säga att nu har det börjat. Det blir också en väldigt skev bild, även om det här såklart är fruktansvärt. Och jag kommer ju tänka på förra sommaren, då gick ju min son hem en sommarnatt, eller sommarkväll.
Ja, det här är faktiskt helt sjukt, Malin. Helt sjukt. Alltså, så vidrigt.
Ja, men alltså, och klockan var väl 7-tiden han hade varit och badat med sina kompisar, det var på sommaren. Och de är liksom, var ju 15-16 års åldern. Och sen var de vid Stockholms universitet och satt på bussen. Och det var inte så många som var på den bussen vid 7-tiden.
Mm. 7-tiden också tidigt.
Ja, 19.00 liksom. Och de skulle då hoppa vid Odenplan, men de hoppade på bussen där. Då sätter sig några killar bredvid dem. Och en av de där killarna, de var några år äldre, kanske 20-årsåldern, visar då min son och hans kompis en kniv. Och så sa han, ni hoppar av på nästa hållplats. Så jävla obehagligt.
Ja, det är så sjukt, Malin, alltså.
Och sen, så att våran son hade ju då, jag liksom var helt skakad såklart, hoppar av bussen och då går de här 3 killarna efter min son och hans 2 kompisar och sa, ni ska gå upp här. Så de går ganska långt upp i skogen, i ett skogsområde där utanför Stockholms universitet.
Mm.
Och sen så säger de
så liksom, obehagligt så att det nästan är svårt att så här, föreställa sig. Alltså vad han kände och tänkte och vad ska hända. Och det här är ju så här, det här har man ju hört om ganska, ja men det verkar ju hända hela tiden. Alltså hela tiden, men det händer en hel del i alla fall.
Ja men det händer och man tänker så här, det händer helt sjukt. Här och sen, men det här händer ju för jättemånga folk som inte bor inne i stan också.
Ja.
Och deras barn hela tiden liksom. Men det var ju chockartat, för sen var det liksom, hade de fått stå där i skogen i 2 timmar, Jenny. Och de hade liksom varit hotfulla, hade visat den här kniven och sen hade kommit någon joggare förbi och då var jag så här, men varför ropar ni inte på honom? Och då så sa Viggo då att nej, men jag kände bara, jag vill bara göra exakt som de sa, för att vi var så otroligt, alltså vi blev så jävla rädda såklart, man vet ju inte.
Nej, det gör man inte, för vad gör man? Alltså ska man skrika och gorma och liksom inte gå av bussen? Vad ska man be om hjälp? Vad händer då? Eller ska man bara göra exakt? För det är ju, ja.
Nej, och där känner jag också att man har liksom så här barn och man själv har varit väldigt så här omedveten att det kan hända en själv. Så vi har ju inte förberett honom för en sån här situation. Som man vet att här i LA gör man ju det. Om det här händer gör ni så här. Sen kan man ju inte förutspå det såklart ändå. Och det är ju väldigt svårt att hamna i en sån situation.
Ja, eller framförallt så ger man väl kanske mer så här för att undvika att hamna i situationen kanske då. För vad ger man för råd liksom när man är i situationen?
Nej, men i alla fall, det sjuka är det hela, sen så tvingar de ju en av hans kompisar att sätta sig på bussen till Odenplan, ta ut pengar. Och en av de här rånarna sitter bakom honom liksom i 10 minuter. Och min son och de andra får vänta upp i skogen. Alltså det här var så jävla sjukt, Jenny.
Ja, det är så fruktansvärt.
Och sen kommer de tillbaka, och de visste ju inte när de kom tillbaka med honom, då hade han tagit ut pengar. Och då ljuger den här rånaren om för sina polare att han bara fick ut 5 000, fast han hade fått ut 12 000. Mm. Och då då var han också det, liksom, Viggos kompis. Ska han ljuga nu om att han tog emellan en summa här? Alltså, nej, men du vet den här paniksituationen för unga, liksom, killar som står där. Och sen samtidigt hade de sagt, de här killarna, men ni kommer ju få nya mobiltelefoner med era föräldrar imorgon, typ. Ja, och sen så efter det lämnade de där i skogen och de hade suttit liksom stilla en timme innan de ens vågade gå. Så inte från vid 11 ringer de oss och liksom gråter och bara kom liksom. De hade inga telefoner så de fått gått från universitetet, ända stod en plan. De var så rädda så de hade inte stannat någon. För jag var så här, men gud, varför stannar ni inte första bästa person? De bara, vi tänkte inte på det liksom.
Nej, i total chock. Men hur, och hur var det efter det här? Liksom, fick de gå och prata med någon? Alltså, blev det mardrömmar efteråt? Alltså, för det är ju värsta traumat.
Mm. Nej, det var så hemskt. Men jag tror det jobbiga var att när vi då kom, liksom, de här tre killarna. Och vi föräldrar hade, och vi åkte taxi, vi var Enskede och åkte, liksom, kastade oss i en bil. För vi har ju ingen bil i Stockholm, vi bor ju här i LA. Åkte då hem till en av de killarnas lägenheter och satt då och med vår son och alla grät och jag grät. För man visste ju inte liksom vad har hänt, vad liksom, de var ju helt skakade. Mm. Och sen så blev det ju tjafs mellan oss föräldrar. För vi var ju så här, nu ringer vi polisen nu, alltså du vet.
Mm.
Och alla tre, då Viggo och hans kompisar, var ju så här, absolut inte, ni ringer inte någon. Vi har lovat dem, de sa att de vet, de har tagit våra plånböcker, de vet vad vi heter och de liksom... anmäler ni det här då jäklar typ liksom, då kommer vi men typ hunt you down liksom.
Ja.
Och då kände mig som vuxen, jag kunde inte vara vuxen i den situationen för att jag liksom, jag ville bara att de inte skulle känna sig oroade, att de skulle känna sig safe, så jag var så här, men då väntar vi med polisen lite grann, medan någon annan förälder var så här, nej nu ringer vi nu, och nej, men det blev riktigt så där
hetsigt.
Men vi har satt i flera timmar den natten och bara pratade hur vi skulle göra. Men sen valde vi då att lyssna på killarna och inte anmäla det, vilket jag såklart känner är fruktansvärt och fel. Men just där och då, de var så skrämda liksom.
Ja.
Och är, så vi anmälde alla det här är ett år sedan. Och sen några månader senare så kom Viggos telefon och plånbok upp, tömd såklart. Men hittades på några andra ungdomar som hade åkt fast. Så att det var konstigt nog fick han tillbaka sin telefon långt senare då. Ja. Så att såklart, då hade de ju rånat andra personer. Och det känns ju också inte så här.
Men, det super. Är ju så himla, himla vidrigt. Men, ja, alltså, och nu ska jag absolut inte dra några paralleller till något annat. Men man var ju ändå med om så här sjuka grejer när man var yngre. Mm. För jag kommer ihåg för mina bröder. Det här kanske inte gäller alla liksom, såklart. Men nej. Jag minns att mina bröder... Då gick man på krogen, vi bodde ju en bit utanför stan.
Mm.
Så när de hade varit på krogen och sådär, då tog de ju så här svarttaxi. Det här var ju pre-Uber, verkligen. Mm.
Ja.
Och det var någon gång, den här svarttaxin hade frågat exakt hur långt det var. Och de hade sagt, vad det nu var, 1,5 mil typ.
Mm.
Men i slutändan så var det nog 1,7 typ. Men när han hade kört 1,5 så vägrade han köra längre och de skulle hoppa av. Och
klassiker.
Han tog fram ett järnrör och började slå dem.
Men gud.
Ja. Alltså, nu, jag minns bara att det hände ändå så saker.
Ja, men det gjorde nog det. Därför det blir så här, även om det, alltså så här, våldet kommer närmare, kanske i innerstad Stockholm och man ser det. Jag säger inte att det inte är problematiskt. Det har varit jättemycket skjutningar och det är ju fruktansvärda grejer som händer hela tiden.
Mm.
Och det är klart att det finns ett jättestort problematik, men jag tänker ju att det är också klasskillnader. Att redan, alltså för att det enda typ som Viggo också sa att de här killarna sagt, men ni kommer ju få nya telefoner direkt av era föräldrar.
Mm.
Och det fick de ju. Mm. Nej, men någonstans, det finns ju också ett sånt jävla hat och misslyckande från samhället för de här unga kidsen. De här var ju inte så mycket äldre än min son.
Mm.
Jag säger inte att jag inte, man är ju fruktansvärt upprörd och vill ju såklart på alla sätt och vis att de skulle åka dit, men samtidigt känner man ju också, man vill ju ge dem hjälp någonstans.
Mm.
Alltså du vet, de,
det större perspektivet
än Martin Björks Rolex-klocka.
Mm.
Samtidigt så, herregud, man kan ju inte blunda för det heller.
Nej, det har ju blivit värre såklart, det måste göras någonting åt. Men när jag var tonåring var jag ju med om att jag blev nedslagen en gång. Har vi pratat om det?
Nej, vadå?
Men jag hade ju, så här, 7:an och 8:an var ju så här ganska jobbiga år för mig. Jag var ju ganska, jag var lite utanför, jag var retad, jag hade, jag var inte riktigt som alla andra.
Du var emo. Det räckte ju på den tiden.
Typ, liksom. Ja, men jo, nej, men alltså jag kommer ihåg att jag lyssnade jättemycket på så här Oasis, Lauryn Hill, jag klippte håret kort, jag hade på mig, jag hade ju på riktigt i skolan så här vit skjorta och en pullover liksom. Alltså jag hade så här en helt annan stil än alla andra.
Det är modigt, det gillar man ju.
Ja, men jag var liksom, och låg jämt.
Shoppade på lergubbarna.
Nej men alltså jag var,
you are so weird.
Jag var nog liksom lite annorlunda tror jag, och så var jag nog lite modig, alltså jag var ju det. Hur som helst så var jag väl lite utanför. Och det var en tjej speciellt som var ganska taskig mot mig alltid. Mm. Jag var alltid rädd, kommer jag ihåg, när man skulle gå till idrottshallen, så låg jag i en separat byggnad. För då var man tvungen att gå förbi rökrutan. Och där hängde ju de där kidsen.
Nej.
Och hon skulle alltid ropa grejer efter mig och sådär. Hon och hennes vänner. Och sen en gång så var det disco. Och nu ska vi se, jag måste väl gå till 7:an då. Och det var stort disco, och då kom jag ihåg att hon kom fram till mig på kvällen och sa hon så här, men du, jag vill prata med dig. Och jag var jag kände att det här var nog ingen bra idé, men vad ska jag göra? Hon bara, är du rädd eller? Jag var nej det är jag inte, men okej, vi kan prata. Och så gick vi ut från dansgolvet och så gick vi till där garderoben var, så här kan vi väl prata. Och hon bara, nej, det är inte bra här, vi måste gå hela vägen ut. Jaha, men kan vi inte prata här? Hon bara, men sluta nu typ.
Nej.
Ja, så vi gick ut, så gick vi utanför diskot och så ställde vi oss på ena sidan och hon tände en cigg och så stod hon där och tittade på mig och rökt och så sa hon bara, aha, men du snackar skit om mig. Alltså du vet, nej. Ja, men taget ur från ingenstans liksom, såklart, bara för att hon, jag vet inte.
Såklart.
Ja, men det här, vi pratar ju om liksom en människa som säkert har jättejobbigt själv, helt ärligt. Eller som hade det, jag fick ju reda på sen.
Var det vuxna runt omkring?
Alltså, nej, hon stod liksom där ända till. Så det här insåg jag ju då efteråt. Hon stod ju där och sa egentligen ingenting. Och jag bara, men vad vill du? Så här, hon sa ingenting. Ända tills det inte var någon som var där längre. För då lutar hon sig fram, tar tag i min tröja som drar ut den. Och så slänger hon cigaretten som brinner innanför. Så att jag får ju den innanför BH:n, och när jag väl liksom lyckas få ut den. När jag väl lyckas få ut den och tittar upp, då bara klipper hon till mig i ansiktet så jag bara faller till marken.
Nej, Jenny.
Och sen så går hon väl därifrån, och jag går ju runt, jag fick ju en blåtira av det där, jag var helt svart i ansiktet. Och jag går runt och fick tag i någon vakt där. Nej, men, och jag polisanmälde ju henne till slut. För att när jag åkte hem och mina föräldrar fick reda på det här, då var det så här, vi absolut polisanmäler. Så det var ju rättegång och alltihop.
Nej. Och hon, ni drog det hela vägen.
Vi drog det hela vägen, och jag minns
men
att de,
fan vad psycho.
Ja, men så psycho. Och då kom vi dit i alla fall, och det, jag kommer inte ihåg hur länge det pågick, det var nog bara en dag eller två kanske, rättegången var. Och då minns att i slutet av rättegången, då läser de ju upp hennes register, vad hon har gjort tidigare, och det var ju liksom ja, men så här, en riktigt en tonåring som har hamnat jävligt snett liksom. Säkert någon sorglig historia bakom det där. Men hon blev fälld i alla fall. Jag hade aldrig begärt något skadestånd av någon anledning. Jag bara, jag vill bara att hon ska sluta. Fan,
nej, men
gumman.
Ja, men man är ju så utsatt. Ja. Också den åldern. Men vad bra, för jag menar, du hade lika väl kunnat gått hem och inte sagt något.
Ja, det hade ju varit, det var ju ganska uppenbart dock.
Ja, fast jag tänker bara på det här med Viggo och hans kompisar. Det var en av de killarna som har sagt att vi berättar inte det här för våra föräldrar. Och då blev jag ju helt typ, för han var helt liksom så jäkla rädd, för de sa ju det, ni berättar inte för någon. Alltså att man kan ju liksom bli.
Men det är ju det som jag tänker på, och har tänkt på, jag läste någonting i veckan om hur man ska prata med sina barn om andra saker, om ja, men då handlar det väl specifikt om sociala medier och så vidare, att man hela tiden alltid ska ha en så här öppen konversation om vad de ser där och vad har hänt, typ precis som man frågar om skolan, så här, vad har hänt på internet idag? Och att man, när de berättar någonting, inte ska straffa, att om någon skulle ha skickat något fel eller gjort något dumt, att något har hänt, att man inte tar telefonen eller vad det nu är ifrån dem, utan att man pratar om det, för då, om man gör det, så vågar de ju sen inte dela vad de hittar, för då vet de att det kommer med liksom ett straff.
Nej men gud, jag tänkte på det nu när min andra son här hemma han berättade att de hade en gruppchatt, och så sa han att men det var så hemskt, för det var två som blev, de bad dem gå ur gruppen. Jag bara, men gud, varför det? Nej, jag vet inte riktigt varför, men det var lite så här, men kan inte ni gå ur gruppen? Alltså de hade börjat typ kanske 8 personer, som var två som skulle lämna. Och då sa jag så här, men det var ju inte så snällt. Men alltså, du vet att man utsätts för sådana, man är i skolan och så kommer man hem och sen så sker
alltså,
en sån
grej. Ja,
nu var det ju inte min son som var utesluten i den gruppen, men ändå, förstår du, får något sms, du ska ur den här gruppen. Nej, men så man känner att det är ju hela tiden för kidsen, de får ju ingen, de får ingen ro, och särskilt för folk som då kanske retar
lite utanför. Alltså, det går knappt att prata om det här, för jag får sån jävla ångest. Alltså.
Men det är ju det, men det är därför
jag lovar det, om någon Tage hade playdate igår hos sin kompis. Och han hade sett så mycket fram emot den här, för det är hans bästa kompis i skolan och de har inte lekt tillsammans innan. Och det här låg en bit bort, låg i Gill Rock. Och Zev körde dit honom.
Ambitiöst.
Zev körde dit honom och sen så skulle jag åka och hämta honom. Och när jag kommer och hämtar honom så började han gråta i bilen direkt. För då hade den här pojken, de hade ju lekt och så hade det blivit intensivt. Jag förstår ju hur det här har hänt. Och någon hade slagit den andra för hårt med någon grej de hade lekt med. Mm. Och då hade han vänt sig till Tage och sagt att jag vill inte vara din kompis längre. Jag vill inte att du ska vara här. Nej. Ja, och det här är ju så här, sexåringar. Tage har nog aldrig hört det här innan. Men jag förstår ju känslan av att han är hemma hos en kompis. Han känner sig liksom lite utlämnad och ensam. Och så säger hans kompis att han inte vill vara kompis med honom längre. Så sitter han där. Mm. Sen har de blivit kompisar och allt var bra. Men Tage var så ledsen. Och du vet, man bara, jävla unge. Jävla unge.
Nej men det vet jag. Det var ju, nej. Man blir ju det, men det var ju som jag berättade förra veckan om den här mamman i klassen som tycker min dotter var utagerande för att hon har, ja men typ, lyssnat på Billie Eilish för att de är så här superreligiösa.
Ja, så sjukt.
Ja, så sjukt. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me
softly with his song, killing me softly. I veckan då, exakt en vecka sedan blir det nu, så rakt över gatan, huset rakt över gatan, blev rånat. Mm. Och det här är ju grannen som...
Vadå, era grannar eller?
Ja, våra grannar. Men vi har ju lite, det här är ju grannarna som vi tycker är lite sådär. De är ju lite speciella, hon hälsar sällan och allt vad det nu är. Men de har liksom börjat närma sig oss lite mer och mer och sådär. Kommer du knacka på och lämna paket och pratar och du vet. Fick ju en jätteful tavla av dem till barnens rum som de skrev någon lång lapp på, så här jättegulligt av dem, hur som helst. De hade varit borta på eftermiddagen och när han kommer hem då är klockan 19.00, då är hela huset liksom upp och nervänt och han inser att de har haft inbrott. Så han kommer över till oss, för vi har ju kameror utanför vårt hus på uppfarten. Så då ville han ju se vem som hade tagit sig in, om vi hade fått sett bilen och allt möjligt. Och det hade vi ju faktiskt. Han satt ju här i timmar och tittade igenom detta.
Men du skämtar!
Nej. Och det kom ju fram att 4 minuter innan han kommer hem, 4 minuter innan, då lämnar de. Så att det var ju precis att de inte
Och här har de ju vapen. Alltså det är ju liksom...
Ja, men
alltså,
det är, ja exakt. För tänk alltså, vad som hade hänt. Jag bara, vilken tur. Han bara, ja eller? Eller? Jag bara, väldigt tur att du inte var hemma. Kom hem.
Ja.
Och han bara, ja men det gick inte att se registreringsskylten på den här. Och man förstår att han är ju så uppjagad. Så senare på kvällen... Nej, dagen efter.
De hade då stulit så allt möjligt. De hade bara gått in. Och...
De hade stulit allt möjligt. De hade stulit smycken framförallt tydligen. Mm. Han sa att de hade inte så mycket hemma. Så det var inte liksom det. Men att någon har varit i ens hem. Men han var ju rolig för att han... Eller rolig. Men han var så jävla arg. Han hade så här, jag ska ta honom. Man bara, hur... Jaha. Mm. Okej. Okay. Så när vi kommer hem från... Jag har hämtat barnen från skolan dagen efter. Då är det... Jag tror att han nästan står inne i fönstret och tittar. För
men det
att se
där
om
är ju så sjukt,
för
det är det jag menar, det är sån dude-reaktion.
Ja, eller hur?
Alltså hade jag blivit inbrott, då hade jag bara, men gud, vi måste ha mer larm och kameror. Så skulle jag aldrig bara, nästa gång ska vi ta dem.
Nej, han ska ta dem.
Vi kör ett...
Så nu jag och barnen kommer gående sen från skolan, dagen efter, då kommer han utspringandes, för han har stått där innanför dörren och tryckt och väntat. Ja, kommer han ut, barfota, trauma. Och bara, jag fick bild på bilen. Jag har ju bild på bilen. Jag bara, ja. Han bara, vad är det här för bil? Jag bara, jag bara, det ser ut som en Subaru, helt ärligt. Ja, och så Tage står det och säger, han bara, det är en bad man car. Jag bara, det är det verkligen inte. Det är väldigt Silver Lake. Jag bara, det är verkligen konstigt att de skulle... Det är, men han ser ju inte registreringsskylten. Och då sa jag, men det finns ju säkert något annat hus här som har kameror. Ska du inte kolla liksom med dem då? Du har ju tiden nu, så du vet ju när den kom. Han bara, bra idé. Och då springer han upp på gatan barfota. Och ska liksom börja knacka smart. Dörr och få tag i kameror.
Kasta bort den till Dianes syrra.
Ja. Men hur obehagligt är det här? Och det här pågår ju hela tiden. De liksom går ju runt i husen och bara känner på dörren överallt.
Ja, men så är det ju. Våld finns ju överallt. Även i Stockholms innerstad. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Men det är ju fruktansvärt vad det än är. Och någonstans så liksom, ja, vad kan man göra? Skapa resurser så att de inte hamnar där. Det är ju liksom det enda vi kan göra. För att jag menar, eller köra som många gör här i Beverly Hills, gated community, är det där vi ska hamna? Alltså, det är också sjukt. Man ser ju liksom folk åker in här, slår sin lilla kod, tusentals övervakningskameror, och sen är det ju bara, fortsätter det ju in, det finns ju massa områden här som är helt gated.
Mm.
Och där pratar de ju också om bad man's car. Ja, hemskt.
Mm.
Själv när du var inne och shoppade dina ljusstakar och jag hade läst det här hemska på Aftonbladet, och så satt jag på amerikansk morgon-tv som är alltid mysigt att kolla på. Mm. Men då slukades jag upp i den här storyn, Jenny. Du har säkert också sett den, för den har varit all over nu. Det har ju blivit allt vanligare med insemination och liksom fertilitetsklinikerna svämmar ju över, och det finns ju massa olika sätt att få barn på idag.
Mm.
Vilket såklart är bra, men då sitter det ett par i morgonsoffan och berättar, alltså fruktansvärd historia. Då har de försökt, de har en liten dotter på 5 år, och sen har de under några år försökt att bli gravida igen och inte kunnat, så att då har de fått hjälp liksom med befruktningen, så det är hennes ägg och hennes mans spermier då.
Mm.
Och inseminerat sig för att få ett syskon då.
Mm.
Eller mamman blev inseminerad. Hade en härlig graviditet och den här lilla dottern föddes och allt var liksom frid och fröjd. Och det hade funkat jättebra, de var så nöjda med hela processen och allting. Sen när bebisen är någon månad, då börjar pappan liksom känna att, men gud, den är så mörka färger, för de här var verkligen lintottar. Alltså du vet, nästan inga ögonbryn.
Mm.
De var så ljus familj. Och den här då lilla dottern man får se i bild är ju mycket mörkare liksom i sina färger.
Mm.
Så pappan börjar liksom avskärma sig lite och börjar tänka att, nej, men min fru har ju typ varit otrogen. Det här är så hemskt liksom. Så det blir lite så dålig stämning mellan dem, och mamman i sin tur går och känner att, åh, jag älskar, alltså det är någonting som inte stämmer, men jag vet inte vad, gud vad hon är olik oss. Men de pratar inte med varandra, men det här berättar de liksom i studion då, att de går runt och känner det här. Sen när dottern fyller, eller firar sin 4-månadersdag, då börjar de en kväll bara prata om det här och skojar att, men hon är verkligen inte lik oss liksom. Och sen skojar de, och sen så börjar de bli så här, men hon är verkligen inte lik oss. Nej, men Jenny, det är så hemskt. Då tar de ett prov och inser då att det här är inte deras biologiska dotter, utan fertilitetskliniken har blandat ihop deras då befruktade prov då med en annan familj som också är inne i samma process.
Mm.
Så att mamman har liksom blivit, hon har då blivit inseminerad med en annan kvinna och mans.
Och de har fått henne då? Eller deras?
Och deras dotter har blivit inseminerad en annan mamma i Kalifornien.
Instead of breastfeeding my own child, I breastfed and bonded with a child I was later forced to give away.
Alltså förstår du? Nej, men Jenny, det är som att du nu fick höra att Maj inte är din.
Oh.
Alltså förstår du? Och även om du så här liksom, nej, men hon är inte din. Alltså, man är ju attached. De,
ja,
är,
men då är det
barn.
Ju min. Ja.
Om du fick höra och säga vid morgon, nej, men Maj är inte eran.
Ja.
Det blir fel. På BB.
Oh.
Alltså, vad gör man? Och hon sa ju så här, stora systern älskar ju den här dottern. Alltså, det är ju vår familj. Alltså, det är vårt barn.
Ja.
Samtidigt då, paniken man då inser, för det här visste ju inte de då, för då tänkte de, då är ju vårat prov kvar på sjukhuset. Det riktiga provet, liksom.
Mm. Nej,
då har en annan mamma en vecka efter blivit inseminerad, och då kommer en annan mamma in i studion, förstår du, då hon varit gravid med deras barn, och hon har varit gravid med hennes barn, och de är i en lika förkrossad situation. Förstår du? Så de sitter liksom då med vars en bebis som de har känt som uppfostrat som sin. Hon har gått en hel graviditet.
Men
hon har
gud,
ammat det här barnet.
Ja, men och, för vad är då, hur ska de göra nu då? Vad gör man?
Nej, men först då sa de, men det var ju panik. Alltså, jag vill inte ge bort det här. Samtidigt så liksom, hur mår mitt riktiga barn? Hur har hennes graviditet varit?
Ja, för det känner liksom, man också. Ja.
Ja, men du vet, bara paniken över att inte liksom funnits där och missat hela... Nej, men du vet, de sa ju dem, de var så fucked up. För nu har det ju gått typ ett år.
Mm.
Nej, det är det, men det värsta, jag satt och bara försökte, jag kunde inte slita mig, du vet. Mm. Så skulle ju vi podda nu, så jag vill ju se, jag ska se klart det här sen.
Ja, du har inte sett klart, du vet inte hur du slutar.
Nej, men det är all over här idag, så alla, du måste gå in och kolla, läsa det sen. Mm. Men det jag förstod var i alla fall att de på något sätt, de bytte tillbaka, alltså typ, hon fick ge bort sin bebis och få sin riktiga dotter och vice versa. Men de lever liksom ganska tätt, de här familjerna, så obehagligt på ett sätt.
Ja.
Ja, de har typ blivit nästan som ett kollektiv.
Ja, för att de är liksom... Gud, vilka blandade känslor det ändå måste innebära.
Fattar du?
Alltså det är ju så här sorg och liksom...
Ja, men vad hade man gjort?
Nej, vad hade man gjort?
Och sen var det ju också så här typiskt för USA, för då kommer det ju direkt in
Dr. Phil.
Nej, inte Dr. Phil. Oprah. Inte Oprah. Ja. Nej, men det kommer direkt in i det juridiska såklart, haveriet. Att vem ska stämma vem? Och då var det också, det var någon som uttalade sig att idag så har inte fertilitetsklinikerna, det är så jäkla många som använder sig av det idag, den tekniken. Så att det finns inga reglering, alltså det är jätteslarvigt, det här kan hända igen. Det är en mardröm.
Men gud, vad sjukt.
Ja. Vad hade du gjort om de knackade på dörren?
Nej, det är så sjukt alltså. Nej, men jag hade bara, nej, vad fan hade man gjort det? Jag har ingen aning.
Hade man kunnat starta om, alltså, eller hade man bara, nej, jag behåller det här. Det här är mitt barn nu.
Nej, men om man vet att ens det biologiska skulle finnas någon annanstans. Nej, men det hade ju...
Men du hade väl behållit majsan?
Nej, men sluta nu, Malin. Det är ju min bebis. Lägg av.
Förlåt, gud. Nu gick jag över gränsen. Det gjorde jag faktiskt. Förlåt, kalla in Dr. Phil.
Men du, vet du att jag tänkte på det här? För jag hörde en så sjuk historia för många, många år sedan. Alltså folk jag känner, vänligt mig. Mm. Eller vi jobbade tillsammans. Han var ju mycket äldre än vad jag var. Men vi jobbade tillsammans, så jag känner honom. Han gick igenom en så uppslitande skilsmässa. De bodde en bit utanför det här kustsamhället där vi bodde. Han och hans familj, och de hade väl haft lite slitningar ganska länge. De hade två barn tillsammans, jag försöker komma ihåg exakt hur det var nu. Mm. Och de var väl liksom tonåringar, tror jag, när de väl liksom separerade. Det funkar inte. Han jobbar konstiga timmar, han var inte hemma så mycket, och jag tror att han... Ja, det var olyckligt, så de separerade. Mm. Och när de separerade så... var det ju någon då, för det här hade varit ett skämt i så många år, men som också han hade skrattat åt att barnen ser ju exakt ut som grannarna, alltså exakt ut som grannen, och han träffar väl någon ny, tror jag, eller på något sätt, jag vet inte hur, han fick reda på att han inte kunde få barn i alla fall, jag vet inte hur det var, och de separerade. Eller de hade separerat. Han fick reda på att han inte kunde få barn. Han går tillbaka och ställer frun mot väggen. Och frågar hur fan har det här gått till. Och hon bekräftar att det är grannens barn. Alltså på riktigt, Malin, har det här hänt. För att jag känner de här människorna.
Ja, men det är jättevanligt, Jenny.
Nej, det är det ju absolut inte. Nej, men
30%. Jo,
nej.
Jag kan säga... Jo,
30%? Vad är det här för statistik? På vad?
Det här är jätte trovärdig statistik. Men i alla fall, jag har läst, okej, 20% är det av liksom alla som får barn, så är inte det den pappan man tror. Det betyder
att mamman har ljugit.
Och berätta, du vet ju det är i Sverige när man får barn, då ska man ju
säga
faderskap, då måste ju ens kille komma även om man inte är gift eller inte, och så måste mamma så här
intyga. Jag vet, men jag tror inte, det är ju inte för att vart femte barn inte liksom...
Det är i alla fall vanligt.
Jo, men det är absolut inte så vanligt. Jag menar att det här var grannens barn. Det här händer ju inte. Men det är så många sjuka historier hela tiden som händer.
Okej, vänta. Nu ska jag vänta. Ge mig en minut. Jag måste faktiskt googla där. Jag vet att det är skithögt.
Nej, det är det
inte. Jo, jag ska googla det.
Och vilka dumheter.
Ja, vänta.
Vänta lite.
Aha, nej, fan, jag hade fel.
Jo, men exakt. Det är därför
en vanlig föreställning är att 10% av alla barn har en annan biologisk pappa.
Och du påstod 20%.
Den verkliga siffran ligger på... Okej, jag ger mig.
Vad är den?
Nej, jag kommer inte säga den siffran. Den var mycket lägre.
Nej, men... nu säger du, Malin. Säg.
Okej, 1,7%.
Ja, det är ändå högre än vad jag trodde.
Det är ändå något. Ja, det är ändå något.
Men det är långt ifrån 20%.
Ja.
Ja, men på tal då om grannar och historier och allt vad det nu är, så hade vi ju födelsedagskalas i helgen. Mm. Ilse fyllde ju 8 år förra veckan.
Ja. Och hon fick en telefon. Så stort.
Ja, jag vet. Det är så stort. Det här finns säkert massor av olika, jag vet inte, åsikter kring. Jag har ingen aning när folk får sin första telefon och sådär. Ja, men det verkar vara så. Är inte det en grej, eller?
Man känner väl sitt barn. Eller grej och grej. Alltså, det är kanske inte så många de har att ringa i den åldern.
Nej.
Alltså, min dotter ringer ju ingen, alltså, förutom... textar till oss, men det kan, jag tror att det är en trygghet ändå.
Ja, men det är någonting gulligt med det där. Hon har ju längtat efter det väldigt länge och så fick hon den. Hon var ju så glad. Och det är så gulligt faktiskt, för nu sitter hon och skriver sms då till framförallt morfar. Och han skriver på svenska som hon läser, men så svarar hon ju på engelska, för det är det hon skriver. Hon kan ändå läsa hans sms, tycker jag är gulligt. Och då har de, och det är också roligt att läsa liksom, för det är inte jättelånga liksom broderingar hon skriver, utan han skriver ju något långt om hur han hoppas att paketet, för han hade skickat present till henne, skulle komma fram, och hon bara no sad face, man bara ja, det var ju trevligt. Och sen skickar han något annat, och så skickar de någon bild och så, ja, det var väldigt gulligt hur som helst. Men hon hade då kalas i lördags här, och då hade vi bara några kompisar från klassen som vi bjöd, och det var bad och lite, ja, pyssel och tårta och grejer.
Det tyckte jag var otroligt. Kan du inte berätta vad det var för pyssel? För det är ju väldigt amerikanskt och härligt.
No,
att här kan man beställa en sån här tjänst att folk hjälper en att pyssla, så det blir riktigt bra pyssel.
Ja, nej, men vi...
Alltså istället för typ göra liksom någon lek eller någonting annat. Jag tycker det är en väldigt bra idé.
Ja, men alltså
det är kul.
Ja, men det är härligt. Ja, men det här är ju för att vi har 3 barn och en liten bebis och man inte orkar. Så då, alltså det finns inte på kartan att vi skulle ställa oss och ha pyssel plötsligt med alla barn. Det gick inte.
Nej.
Så därför hade vi, det finns ju någon, en firma som vi har använt någon gång innan som gör olika aktiviteter. De kan liksom göra så här olika små shower för barnen och sjunga och hålla på. Nu då så var det ju pyssel och då fick de ju göra allt från små glittertatueringar till... att de får göra sina egna gosedjur och klä på och, du vet, och hålla på med olika grejer.
Ja, men de är ju så, de gör ju det fullt ut. Mm. Alltså det här är ju verkligen en birthday-trend här.
Ja, men nu var ju inte så stort kalas. Det var ju liksom, det var otroligt mysigt och lugnt. Det var så här, tack vare att vi gjorde det så blev det ju liksom ingen stress. För då hade vi redan aktiviteter. Så vissa, de flesta föräldrarna, de droppade ju bara av sina barn. Det var 6 barn som var här. Men så var det ett par föräldrar som stannade kvar. Då tänkte jag verkligen på det att... det är ändå så här, man vet aldrig vem man ska liksom stöta på eller vad man ska höra för historier. För då var det ett par då som har...
Det är inga tråkisar.
Det är inga tråkisar. Som har en dotter som brukade gå i Ilses klass, nu går de i en parallellklass. Det är ju 2 mammor då, och den ena mamman är då lite hemmamamma kan man säga. Och den andra mamman är ju super, liksom, verkligen karriärist kan man säga. Hon kämpar på och jobbar och har sig. Och den andra mamman är ju karriärist och har, hon var väl någon vd då för en så här stor hälsokedja, lunchkedja ett tag. Och nu har hon tydligen bytt jobb, så nu jobbar hon då, åker hon varje måndag upp till norra Kalifornien för att hon är vd för något sorts weed-företag då som gör några
just
produkter.
Just det, här är weed-mamman.
Ja, det här är weed-mamman. Och så kommer hon hem då på helgerna och så är hon liksom...
jobbat hårt.
Men förstår du hur Silver Lake det är? Alltså hela dem och deras liksom familj, allting är ju det.
Nej, men det stora att det är Silver Lake är också att när hon säger det så är det ingen som höjer på, alltså, aha, okay, good for you, how's business? Alltså, det är ingen grej nej, att hon åker upp och
så det är dem och de är jättegulliga, verkligen supertrevliga. Och sen så var det ett annat par då där pappan, han jobbar ju då med att lajva saker. Det här pratade ju du om för övrigt, du och jag om för övrigt, att det här var, att vi kanske gamla som inte fattar att det kanske är det nya coola att lajva.
Ja, men det är det.
Ja, men jag tror att det är det.
Det är. Mm. Ja, ja.
Men jag tror att han stöter på det här hela tiden, att folk inte riktigt förstår för att han...
Ja, men för vi tänker medeltidsveckan.
Ja, och det här tänker ju... Han vet att alla tänker det, så han liksom får alltid ursäkta och så här. Och nu då satt vi och pratade om det här på riktigt och han bara, men det är ju liksom... Nej, jag bara, men hur tjänar man pengar på det här? Och han bara, nej men alltså...
Men för att han jobbade som det?
Ja.
Det visste jag inte.
Nej, men så varje vecka så lajvar han. Och då gör han det liksom online och så prenumererar man och tittar på det här. Och jag bara, ja men okej, och hur många är det som prenumererar? Han bara, nej men 1,5 miljoner har vi nu som tittar varje vecka.
Oj,
ja, men det här är ju en karriär såklart.
Ja, såklart, okej.
Och så berättar han något som var så roligt. Jo, så började vi prata om Jeff Bezos, som jag vet inte om du följde det i förra veckan. Hans tjej eller fru på röda mattan
med Leo.
Blev helt besatt av Leonardo DiCaprio. Och liksom, det var ju så lustigt och hon, liksom, hon bara lös, hela hennes ansikte lyste mot Leo.
Hon var så kändiskåd.
Ja, hon var så kåd.
Det var så obehagligt.
Ja. Och efter det här då, så skulle då Jeff vara lite rolig. Så då hade han ju lagt ut en bild på, om det var Twitter eller Instagram. Mm. När han är typ på Hawaii eller sånt där. Och så sitter han precis vid en skylt som står så här, watch out, cliff eller något sånt där. Att det är farligt, man kan liksom trilla rakt ner. Och så skriver han bara, hey, what's up Leo? Come, I want to show you something over here. Och så är skämtet då att han skulle ta med sig Leo så att Leo trillar ner då. Det var ju så jäkla töntigt skämt alltså.
Nej men det är ju där han är.
Ja, det är
alltså du vet ju vilken nörd han var innan han tappade håret. För nu kan han ändå se lite cool ut. Men du har ju sett gamla filmer på honom när han har liksom sitt lockiga halvhår. Mm. Då ser man ju hur alltså det är liksom en jättegullig nörd liksom som har kommit på allt där, såklart.
Ja, men lyssna på det här. För då plötsligt så berättar då den här pappan en så rolig historia. Tydligen så är ju Jeffs barn fans av honom. Alltså de kollar då på den här live-showen varje vecka.
Okej, live-gubben.
Live-gubben.
Okej. Som var hos dig på kalaset.
Ja, precis. Och då berättar han att han får ett mejl från jeff@amazon.com typ.
Nej.
Och där det står så här, hejsan, jag hör att ni ska upp till Seattle och det är där jag bor. Jag skulle bjuda hem dig på middag till mitt hem.
Du skämtar.
Och han bara, va? Oj.
Nej.
Och jag bara, men trodde du att, tänkte du att det var någon som skämtade? Han bara, nej, ja, nej, men det förstod jag ganska snabbt, nej, liksom, att det var på riktigt. Så de, självklart säger han ju, ja, absolut. Och det här är tydligen så här, 3 veckor efter att det liksom blir officiellt att han har varit otrogen. Hans skilsmässa är officiell då. Så det här är väl en jobbig tid, antar jag, liksom, i hans liv. Och barnen, jag tror att han har 4 barn, så han, 3... En adopterad,
ja, han biologiska. Han vill trösta dem och bjuda hem största lajvaren typ,
ja,
på YouTube.
Så han vill ju då, vill ju då liksom surprisa dem, världens bästa pappa nu mitt i skilsmässan, och bjuda in då. För det kan han ju göra såklart, han är ju världens rikaste människa liksom. Så då i alla fall kommer de dit. Först utanför huset då så blir de ju mötta av security. Som, de har ju redan gjort background checks och grejer, för det, innan de fick komma dit fick de ju kolla igenom allting och ge all info, de gick igenom alla arkiv. Och sen då när de kommer så liksom känner de så att de inte har några vassa objekt eller vapen på sig och så vidare. Och så. Och sen,
inga live-vapen.
Exakt.
Inga pinnar
och sen sticks, får de komma in då. Och då är det tydligen en middag i biblioteket. I Jeff Bezos library.
Nej, men då fick han träffa Jeff eller kidsen då?
Alla.
Eller var det alla på en och samma gång?
Ja, så då kommer han dit och då, han visar ju en massa bilder då. Han tog ju jättemycket bilder såklart, även på Jeff, vilket är lustigt.
Vadå, så du fick se på barnkalaset bilder från Jeffs hus?
Ja!
Nej,
jo, det var så roligt. Och då i alla fall så visar han ju då rummet och där de satt, den här stora. Det såg nästan ut som någon sorts riddarsal, så här mörk mahogny på alla väggarna och liksom allting.
Nej.
Och han berättade att då kom han dit, man träffade Jeff, han var otroligt trevlig. Så trevlig och intresserad och ställde frågor och Sen satte de sig ner och så åt dem middag. Och då är, och det här tycker jag också är en grej, alltså ofta med den typen av män. Det ska ju vara väldigt speciellt att han vill ha ett tema på samtalen för middagen.
Vad då som han bestämmer innan?
Ja, så han sa att temat idag...
Men temat var väl live?
Temat var att jag vill att vi går runt bordet och alla pratar och lyssnar på varandra. Och alla ska berätta hur de kom hit idag.
Gud, de bor ju där.
Ja, men då, och då börjar du någon då så här, men det var ju det, och då tog jag ju den Ubern, och det var ju på grund av, jag tänker på när jag var liten, då fanns det ingen Uber och då bodde vi där, och så liksom började ju folk att brodera ut, och det blev ju livshistorier kring det här tydligen. Och han sa att det var liksom, folk grät, han bara, jag grät, jag öppnade upp och jag berättade om min barndom.
Alltså Jeff är bra på lekarna.
Grät. Alltså, han grät under middagen.
Ja. Men han var ju skilsmässa, Jenny.
Ja, han var ju kris.
Påkommen, han var ju kris.
Ja, han har ju blivit påkommen. Ja.
Men jag gillar leken.
Gör du det? Jag tycker att det, jag vet inte, det är någonting ansträngt med det, och så ska alla, just så här att alla ska, att det inte bara kan vara en vanlig middag, man så här, har vanliga samtal. Allt ska vara, han är så uttråkad, det är väl det. Det är uttråkade människor som håller på det sättet. Man måste liksom hela tiden
toppa. Inte bara Jenny. Jag kan också tycka en så här härlig middagslek kan pigga.
Ja, det kan göra. Men du förstår vad jag menar. Det är ändå så här, verkligen. Lite på slutet när man har liksom avhandlat det mest liksom grundläggande på något sätt. Men nej det här var, det var hela temat. Sen efter middagen i alla fall, då fick de gå vidare in i hans lilla museum där i biblioteket, där han har alla sina samlingsobjekt. Och det här var faktiskt det sjukaste jag har sett, Malin.
Får han ens visa de här bilderna?
Ja, det får han. Men Jeff hade sagt, du får inte posta dem. Du får inte lägga upp dem någonstans.
Så vi kan posta dem.
Ja, men då visar han i alla fall. In i biblioteket gick de efter middagen. Och i det här biblioteket då så har, har han alla saker han samlar på. Och då berättar han då, på tal om det här, att han hade ingen barndom riktigt. Han lekte inte när han var liten. Så när han växte upp och blev vuxen, då ville han ha alla grejerna. Det var då han liksom skulle, då skulle han skaffa sig alla sakerna. Och några, alltså det var så mycket grejer, det var det sjukaste jag sett. Några av grejerna han hade var världens...
Och det här fick han ta kort på.
Ja, alltså. Världens första Apple-dator. Han hade världens första penicillin.
Han har ju köpt allt.
Världens första penicillin hade han. På en sån glas, du vet, två glasskivor tillsammans. Det var världens första penicillin, den hade han köpt. Han hade Sputnik. Alltså han hade Sputnik, hade han köpt. Sluta. Han hade R2-D2 från första Star Wars-filmen. Han hade alla svärden från Hobbit-filmerna. Nej,
men, ja. Var det inget kul? Vad skulle du ha köpt? Han har ju alla pengar i världen, men då borde han ha någonting... Alltså man skulle ju inte samla på det första penicillinet kanske.
Ja, men han ville ha alla. Han hade Emilia Earhart's de här flygglasögonen. De hade han köpt. Han hade, du vet, det var det sjukaste jag sett. Det fanns ingenting han inte hade. Och sen då så hade han delat in det här. För då stod, det var bild på honom då. Då stod han framför, han har tydligen en öppen brasa som det står imagination på, tror jag det var. Och sen har han en öppen brasa där det står... Nej, det var en som det stod Dreamers och en som det stod inte Inventor, men det var liksom dröm och forskare typ. Det var två olika grejer. Och där hade han då delat upp hela sitt bibliotek och alla samlingarna mellan de här två. Alltså de som har drömt saker och de som då har liksom fått ihop grejer. För det är hans två intressen då.
Men får jag säga en sak? Tänk att han har alla de här sakerna, men ändå är det Leo hans tjej vill ha.
Ja, exakt. Ja, det är väl det man kan. Det är så vi kan sy ihop historien helt enkelt. Det är ändå Leo man vill ha.
Penicillinet, det slår inte ens det.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Jo, jag satt ju här eftersom jag var väldigt sjuk i förra veckan. Mm. Och var så lycklig när jag såg att SVT hade lagt upp den nya dokumentärserien om Spice Girls.
Mm, just det.
När Girl Power förändrade världen, hette den.
Those five women were an extraordinary freak of nature together.
They became the biggest selling girl group the world has ever seen.
Vi pratade om Spice Girls i veckan. Jag och Ilse åkte ut och skulle rida ut i Topanga. Och då ville Ilse lyssna på Spice Girls. Och då pratade vi om dem och om hur jag brukade klä ut mig till Spice Girls med mina kompisar och sjunga och dansa till. Det var ju det man lyssnade
Vem
på.
Vem var din favvo? Vem var din
Jag var alltid Mel B. Alltså Scary Spice.
Var du? Intressant. Mm. Nej, men för att jag var inte superfan, men det var ju ändå stort. Man har ju vuxit upp med Spice Girls. Mm. Så det här var ju kul att se. Mm. Och samtidigt som du säger, alltså, min dotter lyssnar ju, hon sätter ju på Wannabe säkert några gånger i veckan. Mm. Den sjungs ju, den kan ju alla fortfarande. Så att vi poppade popcorn och var så himla pepp på det här. Men alltså, du har ju inte sett den, men det var så mörkt.
Ja, jag har ju läst om den här dokumentären, men jag får se den verkligen. Berätta.
Ja, nej men jag tänkte ju liksom, oh, gud, nu får man se så här, för de har ju verkligen fått fram fantastiska gamla arkivfilmer på när man samlar ihop de här tjejerna som kommer från olika små orter i England och ska liksom bilda det här Spice Girls-gänget då, som någon kille, manager har kommit på liksom. Så de blev ju, man fick ju se deras första audition-videos. Mm. Så det var ju jättespännande. Så jag trodde det mer liksom var, man ville se deras framgång och vad som hade hänt. Men alltså, bara 5 minuter in i den här så bara inser man vilken sjuk häxjakt det har varit på de här 5 tjejerna. Mm. Alltså det är så fruktansvärt. Mm. Det här är ungefär som att sitta och se, ja men som när man såg Britney. Mm. Och så tänkte jag på det liksom att exakt så här var det ju med alla våra idoler, eller inte idoler, men de vi växte upp med.
Ja.
För att hela
alla skulle försöka ta ner dem på något sätt. Det var liksom inte riktig girl power. Och vem var taskig, och vem var si, och vem var så. Och vem var oskuld egentligen? Alltså det var så sjuka grejer som skulle spekulera sig.
Det var så sjukt, Jenny. Så att i 3 timmar, alltså efter typ en halvtimme, jag var så här, men till min dotter bara, men du kanske vill se något annat, för det här var ju bara så, det var så mörkt. Mm. Men alltså bara man insåg att det här växte ju vi upp med, Jenny. Mm. Alltså 90-talets sexism, för att man förstod ju inte heller, så man tänkte ju bara att de var så här girl power, första gången man typ hörde det ordet.
Mm.
Man kunde ju ingenting om feminism.
Mm.
Alla, alltså jag menar alla killar som intervjuade i den här serien, alltså låtskribenter, regissörer, filmfotografer, allt koreografer, alla var ju bara män som de här då tjejerna hade att ty sig till.
Mm.
Och herregud, alltså det var liksom, jag skämde så mycket att jag inte insåg det eller kunde ha förmågan att förstå hur sjukt det har varit liksom.
Men det var ju som att alla hela världen levde i någon konstig psykos, för jag tänker på alltså när man tänker på, vad heter hon som intervjuade Britney Spears den gången och liksom skulle ställa henne mot väggen om huruvida hon var oskuld eller inte och så vidare. Alltså det var ju,
I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not.
I really wish I would have never said anything to begin with, because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me. But, you know, that's just something that's part of growing up, and that's just something that we all have to deal with. So,
yeah. Have there been any changes on that front?
That's a personal question.
Det satt man och såg med sina föräldrar.
Ja, det satt man och såg, och det var ju så här, ja, rimligt. Ju, nej, det är hon säkert inte.
Nej.
Alltså, förstår du? Sjukt.
Så alla de här tjejerna då som tillsammans tänkte då och pratade för första ordet, liksom myntade begreppet girl power, var ju också så lost, för det var vi ju. För det fanns ju inget språk, framförallt fanns det ju liksom ingen kultur för att ha riktig tjej. Eller girl power. För
nej, alltså det var ju mer att man skulle samlas kring någonting som vi bara, vi gillade idén och vi liksom sa idén och skrek, men vi visste liksom inte vad det var egentligen.
Och det fanns inget vokabulär för det, det fanns inga idéer, man förstod inte liksom på vilket sätt man blev förminskad. Och de här tjejerna var ju 20-årsåldern. Och ena sekunden så var det, skulle de ju liksom, hade någon manlig regissör kommit på att de skulle gå runt i så här flickuniform, alla 16-åringar. Och sen utanför fick man då se när den här stora inspelningen skedde att det hade samlats massa tjejer och killar som tittade på hela liksom, videoinspelningen. Och så började en massa killar så skrika, visa brösten, Victoria, show you, ja men du vet så här, visa brösten och visa rumpan mer. Och då får man se att hon avbryter hela videon och Gary och Victoria går fram till den här duden och bara, vad snackar de? Alltså vi ska inte visa några bröst här. Och du vet, och så säger de typ girl power, så de typ börjar nosa på vad det är som händer. Samtidigt, klipp till nästa scen, så typ visar de ju brösten för att den här manliga regissören säger att de ska göra det för att sex säljer och det är 90-tal. Så att man såg ju också liksom hur duperade de var i sitt eget universum, även om de hade liksom lite makt för första gången för ett tjejband ändå. Mm. De sparkade till exempel sin manager och sånt där.
Mm.
Samtidigt i takt då, liksom, det är ju 3 avsnitt då, i takt med deras berömmelse ökar och de toppar listorna överallt, då liksom pressen går ju mot dem och de bara, alltså Jenny, man har glömt det för man såg ju inte med de glasögonen. Mm. Alltså det är så, de trashar dem, alltså du vet, jag satt nästan och grät mot slutet. I något klipp får man se Liam Oasis sitta och bara säga så här, gud, är verkligen Gary bara 24? Alltså hon kommer se så sliten ut när hon är 30. Och då, alltså du vet, han var ju typ den coolaste killen. Det sitter han och säger i någon typ MTV-studio och alla bara skrattar.
Men gud, vad sjukt. Också så sjuk grej. Och vad var det att säga? Så vilken märklig. Ja. Okay.
Han bara, hon ljuger om att hon är 24 år. Hon skulle, alltså tänk hur hon ska se ut. Hon är 30. Alltså, men du kommer ihåg stämningen liksom. Ja, nej, men, säga, vet.
Men det som är, men det här är ju också så här, när man verkligen det, alltså allt det här när vi tittar tillbaka på 90-talet, när vi kollar på filmer som vi växte upp och tittar på.
Ja.
Alltså så här, snälla roliga familjekomedier, hela det är helt sjukt. Snett det är så och fel alltihop.
Vi satt och kollade
samma med alla liksom idoler man hade, för de fick stå ut med, men de var ju verkligen fan vad starka de var ju, de första. Det var ju på den tiden när man liksom påstod att det gick inte att ha tjejband. Det var ju bara killband. Det var bara Backstreet Boys och NSYNC och vad det nu än var. Take That var det väl?
Ja, ja.
Så exakt. Det fanns inte den liksom, konstellationen av tjejer. Så det var ju det första och det var ju supercoolt. Men tänk vad jobbigt att vara den första.
Nej, men och också de här intervjuerna, hur man då liksom Oasis, vad de får för frågor. Det här är ju en gammal såklart klassiker för oss som liksom tiden har gått och man är upplyst. Men girl power, du förstår ju att de ville på något sätt få in sin girl power. Men det var så, alltså det var så obehagligt.
Mm.
Till exempel då fick man då se en liten scen när Victoria då kommer in och blir kastad då till bandet Beckham.
Mm.
Och då läser, då har de hittat de här gamla papperna hur de bedömde henne. Och då var det någon kille som hade typ sexighet, snygghet, likability, sångröst var ju längst ner, de 4 sakerna.
Mm.
Och sen så läser han upp och då bad journalisten, men kan du inte läsa vad du skrev om Victoria när hon kom in i rummet då? Då hade han skrivit typ 6 på utseende. Och sen här inom parentes, she got bad skin. Alltså du vet, det här var liksom deras rankningspapper. Alltså en professionell redaktion. Nej, men det var så mycket. Sen fortsatte det. Då får man se att tiden går och Victoria gifter sig med David Beckham. Och då är hon in i en intervju, precis när hon fått barn och tillbaka. Och liksom i studion då skulle bli intervjuad. Då ber de henne, hon är 12 veckors bebis, att ställa sig på en våg. De tar fram en våg i studion.
Nej.
Jag skulle kolla. De tar fram en våg i studion. Ni ska föra klippet här.
Is your weight back to normal?
Yeah, it is.
Can I check? Do you mind?
Oh no, you did this to Jerry, didn't you?
Come on.
No, but Jerry was like really small.
Yeah, but it's all right.
This is horrible.
She only got to number 2, it's all right.
No. Yeah, number 2 is great.
Is it all right, number 2? Okay. You can afford number 2s, can't you? Eight stone's not bad at all, is it?
Ja, för då ska man se huruvida hon äter tillräckligt mycket och hur mycket hon har gått ner. Nej, men det är så mörkt, Jenny. Det här är inte jättelänge sen.
Nej, det är alltså, det verkligen inte.
Det här har visat
alltså, jag tänker verkligen, jag gillar ju verkligen så här. Marit Beckham känns ju ganska, jag gillar ju dem. De verkar så jäkla härliga och kul ihop. Och de har sina 4 barn och det är liksom en familj. Jag älskar det. Men tänk vad jobbigt hon har haft det. För det var också att hon blev ju beskylld för så många grejer i den här gruppen. Mm. Hon var ju den sura och hon var bitchy och hon var ditten och datten. Och sen då var han ju otrogen då med deras barnflicka. Det var väl också på något sätt hennes fel.
Hon fick skulden. Exakt. Hon fick skulden och där tog de upp igen. Då skriver så här på framsidan av Sam. Då skriver de typ att ja, men Victoria får skylla sig lite själv för hon vill ju jobba så mycket och Beckham är ju faktiskt en annan världsdel. Det är inte så lätt att vara trogen. Så hon blir typ bitchen i dramat och så får man se de här på riktiga artiklar. Ja. Nej, det är sånt kvinnohat. Alltså du vet, det börjar med popcorn till slut så att jag bara, det här är min uppväxt.
Ja, nej men
alltså,
det är faktiskt
vet,
helt sjukt.
Min dotter tittar
men också
på mig,
så här, när man tänker på det så här i efterhand, den här också älskarinnan då. Som sen också skulle gå ut och prata om det. Det var ju också så här för pengar.
Nej, han blir ju så här kronprinsen Beckham och hon var trashen. Ja. Fattar du hur cool hon var? Alltså Victoria har ju bara... När man ser det här, det är lite som när man ser Britney. Och så bara, gud ja, nu är Britney fri. Men nu är, nu är hon redan förstörd, förlåt. Men hon, de är ju redan brutit ner henne. Hon,
nej, det är
alltså, hon ska ju knappt... Ja, men det gör för henne liksom. Sen bara en sista grej då som då, din favorit. Din favorit Spice, Mel B.
Mm-hmm.
Nej, men alltså... Mel B var ju en av de första liksom, mörkhyade tjejerna som ens visades upp i ett band. Fanns ju inte. Så hon fick ju enormt mycket rasistiska hatbrev.
Mm.
De var på henne hela tiden och det fick man också se.
Alltså, liksom, gud vad väntat. Det är så här, om man också hatar kvinnor då är man ju också en dålig jävla rasistmänniska också. Alltså,
och då var det så fruktansvärt för då blev hon liksom misshandlad av sin pojkvän som blev ihop med en kille där och folk liksom tycker typ att hon rör till det för att han misshandlar henne. Alltså typ att hon är rörig och sen blir hon kär i Eddie Murphy och hon berättar hur kära de var och de beslutade att skaffa barn. Hon får ett barn och är jätteglad. När hon är typ en åttonde månad, då går han ut i en intervju och säger att nej, alltså jag vill inte ha något barn. Det där är inte, jag är inte pappa till det där barnet.
Va?
Alltså, och förtalar henne. Ja, alltså, det är så vidrigt.
Han verkar ju så otroligt galen dock. Alltså, nu, jag såg ju en annan intervju med honom. Han har ju jättemånga barn också.
Ja, han har typ 7 barn. Så det är väl mycket mer troligt att det är han som har rört ihop det.
Ja, men hur procentuellt, vad har vi Malin?
Det
du menar att det var 1 på 5.
Det var 20%. Ja. Men i alla fall, och vet du, men då, och det här har man också missat, för att då har man typ läst det där som att hon var rörig, skaffade barn och gud vad hon håller på. Nej, nu när man såg det nu, alltså Jenny, hon har varit med om värsta sjuka grejerna. Hon fick nästan flytta från England för hon blev så hatad och till slut så tog hon in då, du vet, den här feministikonen som är fantastiska advokaten Gloria Allred. Du vet,
ja, just det. Mm. Hon har
som
ju varit
man älskar.
I alla, ja.
Mm, för det finns ju typ en, hon tar ju bara så högprofilerade fall. Och då får ju honom, bara, nej men gud, det här var visst planerat. Hon pratar ut sen i en tv-show och visar då att han visst var pappan och att hon, det här är bara förtal. Ja men du vet, allt de har kämpat för de här tjejerna, till slut splittras de ju för att de inte pallar. De börjar bråka med varandra för de blir så hatade av pressen.
Ja.
Nej men det här var så sad, Jenny.
Ja, och då blir det också, för det blir ju ännu en grej då. Alltså kvinnor, de kan inte jobba ihop och de kan inte vara tillsammans. Nej. För de ska bara börja tjafsa med varandra. Så är det. Man kan inte bara vara kvinnor.
Och när ska ni splittras? Ja. Och då bara tänker jag, alla de här liksom som vi växte upp med. Men du vet, Paris Hilton, Britney Spears, alltså alla, Jessica Simpson, alla liksom blivit, Janet Jackson hånade liksom tills de typ mer eller mindre inte pallar mer och lägger av.
Mm.
Ja, så det var min girl power kväll jag hade. Den kan man se, jag tycker man verkligen ska se den. Kanske inte med sina barn, tyvärr. Inte än.
Nej, man vill faktiskt, på riktigt vill man ju inte att de ska inse att det här är verkligheten på ett tag. Man vill ju vänta med det, eller hur?
Ja, men Jenny, då får du, för att vi ändå vill hedra våra kära Spice Girls.
Ja!
Du får avsluta med en låt, men först vill jag bara säga en hälsning. Jag lovade... Vi har ju många kära lyssnare som är av sig och det var en tjej som bor här faktiskt i Los Angeles vars underbart gulliga norska man skrev till mig att de ville att vi skulle gratta hans tjej Therese Smaberg som lyssnar på varje avsnitt av Keeping Up och älskar den och vi har tagit henne igenom pandemin. Men han var så gullig och fin, den här killen som skrev att vi skulle ge en hälsning. Så till Therese som bor i Palo Alto, grattis!
Grattis. Ja, och vi, alltså det är väldigt gulligt och kul. Alltså man får ju så mycket meddelande. Jag försöker läsa alla och svara på så många jag kan, men det är inte alltid jag hinner. Men det är väldigt, väldigt kul att höra från alla som lyssnar och vad de gör när de lyssnar på podden. Det är också roligt att också höra deras historier av saker vi har pratat om.
Ja, här kommer nu. Ska vi köra Wannabe eller Wicked
Chalice? Ja. I tell you what I want, what I really, really want.
Vi ses nästa vecka. Tack att ni lyssnar. Jag heter Malin Eklund.
Jag heter Jenny Hall. Och vi heter Keeping Up Jenny Malin. Puss puss.
Det gör vi. Puss puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.